Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 242 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 9 och det är landslagsuppehåll. Och normalt sett brukar vi inte göra det här, men det känns som att vi inte kan spela in här dagen efter vad som skedde i Bryssel utan att nämna det kort i alla fall. Jag vet inte om det hörs på mig, det kommer säkert höras genom hela avsnittet att lite låg på energi och ja, det är ju tragiskt det som har hänt och våra tankar går till de drabbade. Även de som var på plats och utsatts för det här. Jag hade personligen väldigt svårt att sova i natt eftersom jag hade vänner som var på plats där nere i Bryssel. Och det är vidrigt det som händer och jag känner bara att vi behöver nämna det. Och vi är ju med alla tre i kvällens podd. Fredrik, hur fick du de här nyheterna?
Nej, men satt och kollade på matchen, följde uppdateringar via sociala medier och sådär. Och så började det komma riktigt sjuka rykten som visade sig vara sanna. Och nej, men overklighetskänsla på något vis. Och lite sådär kalla kårar längs ryggraden, och innan vi tryckte på räck här så pratade vi om att det kom ju väldigt nära när man känner att fan, det hade ju lika kunnat vara vi som hade bokat en resa ner till Belgien tidigt innan, när man trodde att det här är en match som skulle betyda någonting för Sverige. Och nej, verkligen liksom alla tankar till de som var där, till de som utsattes för det här. Och nej, men det skakar om en rejält och skickar en lite av, liksom ur kurs på något vis. Så att ni som lyssnar får ha lite överseende med att vi, ja, men vi är tagna så här dagen efter. Man är lite däven. Alltså det, hur den är, det sker ju hemskheter runt om i världen hela tiden. Men när det kommer så här nära så då griper det tag igen.
Ja, Stefan, du och jag har ju varit iväg på en del mästerskap. Både tillsammans och på egen hand. Så att det är ju lätt att relatera till, som Fredrik är inne på. Just där att man går omkring i Sverige-tröja och man är ju med sin gula, nästan självlysande färg. Liksom lysande måltavla för de som verkligen vill göra något mot den. Det gör det väldigt relaterbart. Hur känner du?
Ja, nej, det är jättetungt. Jag har varit iväg på 5 mästerskap med Sverige, ett U21 mästerskap. Så det är, och man skyltar ju ofta med att man brukar ju vara i full kit wanker och liksom vara, ja, skylta med att man är svensk och vara stolt över det. Så att ja, hade man varit där så hade man ju absolut varit en måltavla, och det känns ju såklart hemskt.
Med det så får vi nog på något sätt ändå försöka lägga det åt handlingarna här och fokusera på att FPL kommer tillbaka till helgen. Men som sagt, ja, men vi är berörda allihopa och tagna utav det som har hänt. Men ja, som sagt, vi spelar in tisdagen den 17 oktober och agendan för kvällens avsnitt är att vi snabbt kommer kika in i våra byggen och inte så mycket. Det gjorde vi förra veckan, kolla på exakt hur det gick poängmässigt, men kolla lite på om vad som har hänt den senaste veckan. Hur ser planerna ut inför Game Week 9 kopplat till byten och motsvarande? Veckans punkter, det nämnde vi redan förra veckan då vi hade ett statistikavsnitt. Om ni inte redan har lyssnat på det så rekommenderar jag det väldigt varmt. Jag och Stefan spelade in då. Men vi nämnde då att vi skulle göra en litet kort nedslag i landslagsveckan och vad som har hänt där. Det ska vi göra. Men vi ska framförallt också kolla på Fredriks aktiva wildcard och diskutera igenom det, dissekera det och ställa Fredrik mot väggen om det verkligen var nu han skulle ha dragit det, eller om han skulle ha dragit det tidigare eller kanske hållit på det lite. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi kommer ha en kaptensdiskussion för Game Week 9 och vi kommer svara på era lyssnarfrågor. Och ja, jag vet inte Fredrik, vi kan väl börja med dig. Det är inte så mycket att prata om vilka byten du planerar, men du var ju inte med och poddade förra veckan när jag och Stefan gjorde. Var ändå gröna pilar för dig förra veckan, 59 poäng. Och en bindel på Madison. Ja, jag vet att det brann en del i ditt bygge och det fanns väl liksom tankar på att till och med trycka av det ganska sent där inför Game Week 8 också.
Ja, men så var det. Det var ju rena liksom flagg-VM i bygget, och kollar man den bänken som jag landade i liksom, så är det ju 0, 0, 0, 0, 0. Det är bara nollor liksom. Så att det var ju ingen stark elva som, ja, jag spelade ju egentligen bara med 10 spelare för Bayer i Burnley var ju skadad. Så det var ett svagt bygge, fick ändå en liksom en, om en liten, så i alla fall någon form av return på Madison. Och även om Salah drog iväg ordentligt så blankade Haaland och ja, många andra spelare blankade. Jag hade Sterling kvar och det var ju min stora räddning liksom. Så att, ja, men jag kan inte klaga med tanke på hur det har sett ut inledningen den här säsongen, så känner jag ändå att jag landade hyfsat rätt. Det går alltid att göra saker bättre, men få in Salah var liksom inte möjligt om jag inte hade dragit ett wildcard såklart. Men då hade jag inte haft Sterling, så att, jag vet inte hur mycket jag hade tjänat netto på det ändå rent poängmässigt. Och sen så köpte jag mig ytterligare en vecka av information.
När vi ändå har med dig nu i podden, du nämner det själv, du bytte ju in Son till veckan men valde ändå att sätta binden på Madison där på mitten. Det följer väldigt väl ut, eller liksom jämfört med att sätta den på Son då. Och ja, jag har sagt det tidigare, jag ser ju inte Madison riktigt som ett kaptensalternativ, medan om jag ska sätta binden på någon i Spurs så är det Son. Hur gick resonemanget där? Samtidigt har jag haft en jag står ju på någon barrikad där och skriker om att Son i de här matcherna när de möter lag som backar hem kanske inte är den optimala kaptenen, och vi har sett han bli utbytt tidigare. Hur gick resonemanget och varför landade den på Madison till slut?
Ja, men om man börjar med varför vi bytte in Son, så var det ju det för att de mötte ligans sämsta lag. Luton får väl ändå sägas vara det liksom, i alla fall ett av de tre sämsta garanterat. Och jag tänkte att det är liksom, även om det inte är Sons match, så kan han mycket väl komma därifrån med return. Så vi, ja, nu blev ju den här matchen som den blev utifrån det som hände liksom i den. Men ja, 3 poäng var ju inte det man hade hoppats på från Son. Men jag hade gjort samma sak igen innan liksom, utifrån att det ändå var en bra match. Att binden landade på Madison, det handlade mer att göra med att jag såg framför mig att Luton skulle backa hem, ta köttmur. Det skulle bli en del fasta situationer, mycket inlägg. Alltså, var man som troligt att Madison skulle kunna ha bra chans att komma ifrån med bindel. Och sen kände jag att ska jag kliva från Haaland, då har jag liksom redan tagit det stora steget. Då spelar det inte lika stor roll liksom vem jag väljer av de andra. Då kan jag lika gärna, ja, men välja en riktig ytterlighet i form av Madison.
Yes, Stefan, vi gick ju igenom ditt skruttbygge förra veckan. Du ska slippa prata om det och att du bytte ut Sterlings poäng som Fredrik fint satt kvar med. Men kollar man in i ditt bygge, precis som vi konstaterade förra veckan, så ser det ju rätt okej ut här inför Game Week 9. Nu har inte presskonferenser och sånt hållits, men kopplat till liksom, kända skador och sånt verkar inte vara några större problem. Är tanken fortsatt att spara bytet här till Game Week 9?
Ja, nej, det ska oerhört mycket till för att jag inte ska göra det. Jag vill ha alla möjligheter öppna inför Game Week 10. Så att sparat byte kommer det bli, om inte typ Haaland är trasig. Men annars så kommer det vara det. Skadeläget är oförändrat från när vi spelade in för en vecka sedan. Det är fortsatt Bottman, eller ja, Fläcken har någon gul markering här. Men annars är det Bottman som är markerad som enda gubbe, och jag var inne på att det eventuellt kan flyga av ett benchboost till och med. När man sitter på Bottman och Guardiol på bänken så är det inte omöjligt, men ja, det känns väl lite längre borta med tanke på om Fläcken är osäker också.
Absolut, och du sitter ju med en fin liksom dubbel differential, vi får se hur fin den blir, men alltså det är väldigt få som fortsatt sitter kvar med dubbel United offensiv. Du har ju Rashford och Bruno och ska ju möta ligans sämsta lag i Sheffield sent lördag kväll, kvällsmatch där vid 21 svensk tid, och då räknar jag med att du sitter där med som United supporter precis som mig.
Ja, det var ju vidrigt hur matchbilden blev senast när man satt med dubbel United och ni ändå går och vinner genom McTominay på stopptid. Det var ju liksom sämsta tänkbara. Men ja, det var det. Nu ska mina, förra veckan hade jag en offensiv return på mittfält och anfall. Nu ska mina mittfält och anfall alltså ha Fulham gånger två, Sheffield gånger två, Burnley och Brighton hemma för Citys del då. Så att om jag inte får mer än en offensiv return den här veckan, så ja, men då kan jag ju bara lägga ner den här säsongen.
Då är det nedläggning som gäller. Ja, nej, det ser väl bra ut på pappret. Det har ju gjort tidigare också, men ja, det blir spännande. Det är lite samma läge för mig som för dig, Stefan. Jag pratade om det förra veckan. Jag har ju ingen plan på att dra ett wildcard, varken nu eller till Game Week 10, utan hålla på det lite längre. Skulle man dra det i 10 skulle jag inte sitta och spara ett byte nu. Men jag hade också haft svårt att veta riktigt vad jag skulle göra. Tycker att laget ser bra ut. Ja, jag kommer förmodligen inte göra något. Det kommer vara skönt att ha två fria byten, spara ihop till det och så se hur länge man kan klara att sitta med två. Jag har ju tagit två minus fyror två veckor i rad. Skönt att undvika lite minuspoäng, men det är väl liksom det pris man får betala för att behålla ett wildcard. Dessutom när det har varit sådana här skadekaos som liksom det flaggas till höger och vänster. Jag har också Bottman som fortsätter flaggad, men han skulle ju mycket väl kunna få den borttagen inför Game Week 9. Oavsett så tror jag att om det inte blir några bakslag, att han kan vara tillbaka ganska så snart. Så det ser inte som en problemspelare att sitta på. Så jag avvaktar där och så ja, får vi se hur det går.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Innan vi går vidare till veckans punkter vill vi fort bara rikta ett stort tack till våra partners. Vi har netshirt.se, vi som säljer vår merch. Vi har Glenn Sports Bar och eventet närmar sig med stormsteg den 28 oktober. Åker vi ner till Göteborg och kollar lite fotboll med er lyssnare. Och det ser vi verkligen fram emot. Om ni inte redan har bokat plats så gå in och kolla på Glenn Sports Bar om det är så att det är några platser som har bokats av och det finns någon ledig plats. Alternativt vet jag att de även har öppnat upp event på Glenn Gamlestan som man också kan hänga på och vara med och tävla om fina priser och sånt. Vi tackar även Unisport Store, Nakata.se, Superclub och Reducering.se där vi gör våra andelsspel. Fredrik, vi skippade ju andelsspelet här den här veckan för att det var en oerhört tragisk kupong. Istället fick ditt travintresse lite utrymme till våra patrons i alla fall.
Ja, men precis. Jag konstaterade ju att det var den sorgligaste stryktips kupongen i mannaminne, och då när det var så himla fin travsport från Solvalla med liksom riktig högklassig trav, så drog vi ihop en kupong och vi var ju faktiskt, ja men det skulle säga ändå rätt nära att sopa hem över 100 000. Nu blev det 150 spänn per skalle tillbaka på en satsad hundring, så det var väl inget att skriva brev om så, men ja men vi prickade 6 av 7 avdelningar och så hade vi en fina joviality. Ni som kan eran travsport vet ju att det är ett av en av Sveriges absolut finaste hästar när den är som bäst. Så att, men en galopp i starten förstörde liksom dagen där. Men jag tror att de som var med på det uppskattade spänningen. Och sen ska man liksom, man ska spela med sunt förnuft. Här kostade ju andelarna 99 spänn. Så att det var liksom, det var inte så att folk sålde liksom pantsatte huset för att vara med. Utan för en relativt liten penning så körde vi en liten specialare. Det är inget som vi kommer att rulla varje vecka. Men vem vet, återkommer det en lika tragisk stryktipskupong, då lovar jag att vi ska se över vad det är för trav just den helgen. Men ett roligt inslag så där när när landslagsuppehållet inte bjöd på annat mycket muntert.
Men vi är ju såklart tillbaka med ett nytt andelsspel i Stryktipset via reducering.se. Här på torsdag gäller det att vara på hugget för att se till att sno åt sig en andel. Så går vi för 13 rätt.
Absolut, det gör vi.
Veckans punkter då, jag sa det, vi skulle ha en kort landslagssummering. Och jag vet inte, Fred, jag måste nästan bolla över till dig. Du skrattar inte så att du ligger dubbelvikt, va? Du är mer klopp över det här pajaserierna från FA som lägger spelschemat så mycket de kan för att irritera Klopp. Inte nog med att ni har tidig match nu efter det här landslagsuppehållet, utan det har ju även planerats in för Game Week 13 som är nästa landslagsuppehåll, då Liverpool City spelar tidiga matchen.
Ja, det är väl ingen som har missat, eller har man missat om man levt under en sten, då har man inte inga sociala medier. Men att, vad är det, vi har 12 stycken och den som har näst mest har Spurs har 5 eller 6. Det är ju vad det är nu, det är, alltså, jag förstår ju Klopp, det är inte så att han är ensam om det här, vi fans är ju inte supernöjda med det överhuvudtaget. Nu är det ju vad det är, det är inte så mycket att göra åt, men det är klart att ser vi till rent FPL-mässigt påverka, ja. Det handlar inte så mycket om att det här, åh, det är surt att sätta binden i första matchen för egen del, utan det är mer att ja, men spelarna har inte kommit upp i varv. Det är inte det här mörkret och strålkastarljuset som ger stämningen, utan det är lite småsömnigt. Man ska ju komma ihåg att England ligger ju dessutom liksom en timme, när klockan liksom är 13.30, det är 12.30. Så det, det är ett jävla skit helt enkelt. Sen är det ju så, någon måste ju spela den matchen och då får man väl se till att jag vet inte, kvalificera sig för den finaste turneringen för att det ska bli bättre kanske. Jag vet inte.
Det är väl också mycket kopplat till, jag tror inte Klopp ser det så, men det är också till bra TV-lag. Det är en bra TV-tid. Och då tänker man på publiken och därför har det väl också blivit. Sen är jag relativt säker på att de på FA mycket väl har noterat Klopps gnäll kring det här och lite gör det bara för att jävlas faktiskt. Jag kan inte se någon annan anledning. Men det ställer ju till det lite grann nu inför Game Week 9. Liverpool såklart, det är ett friendly derby som ska spelas mot Everton och ni har ju en del sydamerikaner, både Brasilien, Argentina, Uruguay, Colombia spelar i natt eller liksom natten mot onsdag. Och sen tidig match på lördag. Det är ju, ja, men vi har en Diaz i Colombia till exempel, vi har en Darwin i Uruguay, vi har McAllister i Argentina och sådär. Och jag kollade lite på det där hur det var efter Game Week 4, alltså inför Game Week 5, då ni också hade tidiga matchen. Då satt ju Diaz bänk men kom in i halvtid. Darwin satt bänk men kom in efter 55 minuter. McAllister startade men blev utbytt i halvtid. Så man kan ju se lite sånt där. Känslan är väl, nu vet inte jag om du har bättre koll än mig där på status på Gakpo, men det känns ju som att Salah och Jota kommer ta två av de där offensiva platserna mot Everton i startelvan i alla fall, va?
Ja, det ska mycket till om Gakpo är tillbaka och spelar. Det tror jag inte nu. Jag tror inte han kommer riskera sitt derby heller. Väldigt svårt att se.
Så det står väl egentligen om Diaz ska spela ut till vänster och Jotas trycka in i mitten, eller om det blir Darwin som spelar ut till vänster. Tvärtom. Alltså att om Darwin spelar han centralt och Jota ute på vänsterkanten. Eller om Diaz startar. Har du någon feeling där eller?
Nej, men alltså sett till som det du redogjorde för här förra liksom landslagsuppehållet där, då, vi såg ju en McAllister som fick starta. Det var ju sämsta insatsen överlägset från honom. Han var ju helt borta liksom, och Klopp var ju ändå inne på det efter den matchen också, att det var nog fel av mig att låta honom starta. Så att jag tror han kommer vara ganska restriktiv. Och sen ska vi också vara medvetna om att Friendly Derby ja, det är ju en komisk liksom namnsättning av det. Jag vet inte om det är egentligen Darwin Núñez typ av match. Det här är mycket högintensiva löpningar. Det kommer att krävas pressspel deluxe. Jag tror Klopp sörjer om han inte kan ha med Cody Gakpo, för att det hade varit en match som hade passat honom bättre. Det skulle inte förvåna mig ifall han väljer att spela liksom en Harvey Elliott eller något. Verkligen så här, liksom, en spelare som kommer gå in och bara kötta. Ja, magkänslan är inte att Darwin Núñez startar.
Nej, Och Diaz har du inte heller någon jättekänsla för.
Nej, men den är svårare. Han är ju mer kompatibel utifrån sin kant att göra sin grej oavsett matchbild lite. Och det krävs inte samma typ av... Han har ju en lättare roll i sitt pressspel i och med att han spelar i pressspel egentligen mot ett håll bara. Medan den som spelar nia spelar ju pressspel åt båda hållen. Så det är en mer komplicerad roll. Så att om jag, liksom, om jag på förhand vet att en av dem startar, då lägger jag mina pengar på Diaz.
Mm. När vi ändå är inne och pratar Liverpool så tror jag inte heller så många har missat att Andrew Robertson klev ut skadad för Skottland. Axeln som om det var dislocated eller vad det rörde sig om. Men jag hörde nog rykten om att det tar som en månad, vilket låter väldigt länge för liksom en axel ur led. Har du någon koll på den skadan?
Nej, men det har ju varit väldigt lite, typ inga alls för oss, rapporter från officiellt håll, utan det var ju mer Steve Clark kanske som är Skottlands förbundskapten som var ute och sa att ja, i bästa fall är han tillbaka och kan spela för oss nästa landslagssamling, och är han inte det får vi hoppas att han är tillbaka, ja, men så fort som möjligt för sin klubb. Mm. Det är väl lite olika det där, men det är klart Axel Led, det, jag tror också att nu när Tsimikas har gjort det bra för Grekland, det finns ändå en backup. Jag har väldigt svårt att se att Robertson är tillbaka och bara spelar. Definitivt inte här mot Everton, och jag har svårt att se att man stressar tillbaka honom. Så jag kan mycket väl se att Tsimikas får en, två, kanske till och med tre matcher.
Mm. Yes, det var väl Liverpool. Det är väl det största egentligen här kopplat till landslagssummeringen som är intressant. Men det är ju såklart andra lag som har sydamerikaner också. Vi har en Julian Alvarez i City till exempel. Han startade ju senast efter landslagsuppehållet och fick dessutom 90 minuter. Nu är det dock lite kortare mellan matcherna än vad det var då. Och ja, vi får väl se lite. Det är ju svårt att sia med Pep. Och sen Stefan, Gabriel och Jesus har ju varit iväg och spela, eller ska spela i natt då med Brasilien. Hur är det med Gabriel, tror jag att vi kan se något? Vi har ju pratat om honom, att det känns som att han har haft den här platsen.
Ja, nej, han har ju sett jättebra ut. Så länge Zinchenko är hel så är jag ingen orolig för hans del. Och med tanke på att det är Chelsea borta vi möter så tror jag att mycket ska till för att vi petar våra bästa spelare där. Så känslan är väl att de spelar från start.
Mm. Noterbart är ju att Tyskland träningsspelar andra sidan Atlanten mot Mexiko samma tid nu i natt då, mot Mexiko som sagt, och det finns ju inte jättemånga hyperintressanta tyska landslagsmän i Premier League. Jag tänker ändå att Brighton, ska bli kul att se vad De Zerbi gör med Pascal Gross. De Zerbi är ju känd för att rotera. Nu är det dock match mot City, men Gross ådrog sig en muskelskada efter att ha varit iväg på landslagsuppehållet sist. Missade väl tre matcher tror jag efter det. Samtidigt en spelare som jag vet att Serbien håller oerhört högt. Så se om han får chansen eller om han kommer få börja på bänk. Annars, ja.
Mitoma är ju flaggad för fatig också. Så där får man väl också hålla utkik om man äger honom.
Ja, precis. Han blev väl tillbakaskickad av Japan till Brighton för att han inte var helt fit eller liksom helt återställd. Och då tycker jag att om man inte har varit iväg så borde han ju vara tillbaka. Liksom fått den här vilan nu. Men ja, vi får följa det och kanske få något svar på presskonferens. Jag tror att De Zerbi gärna vill ha med honom i en match mot City. Annars noterar jag som United-supporter att Bruno Fernandes levererar bra. Ett mål, tre assist med landslaget nu på två matcher. Och sen också såg jag, du nämnde det Stefan, att ni ska möta Chelsea. Och i Chelsea-led så talas det en del om att Reece James förväntas vara tillbaka. Jag vet inte om han ska kastas in som startspelare direkt. Nu är det väl inget alternativ man kanske kollar mot kopplat till Chelseas spelschema, men jag tror att han kommer ta straffarna framåt. Så att man får väl följa lite vad som händer där och se hur han matchas in och hur länge han kan hålla sig skadefri den här gången. Är det något annat från landslagsuppehållet som du vill lyfta, Fredrik?
Ja, men det var väl det här som kom, nyheterna som kom precis innan vi började spela in här, om att de här tre italienarna som har haft lite lite bettingfuffens för sig. Det är Fagioli i Juventus och Zaniolo i Villa, Tonali i Newcastle. Där har ju Fagioli i Juventus blivit avstängd i 7 månader nu. Kom det info om. Och jag har inte hört någonting än så länge när vi spelar in det här tisdag kväll. Vad som har blivit en eventuell dom för Zaniolo och Tonali. Men ja, det är 7 månader. Ett ganska hårt straff för Fagioli. Och blir det något liknande för Zaniolo och Tonali, nyförvärven i Villa respektive Newcastle där, så är det hårda slag mot truppbredden för dem. Så att, det fortsätter vi väl att följa och se vad det landar i. Men ja, jag har inte insatt i detaljerna där, så jag ska inte uttala mig om skuld eller oskuld kring det. Men vi kan ju bara konstatera att för Fagioli som bedöms skyldig, så kännbart straffen då.
Absolut. Innan vi kastar oss in i ditt wildcard, Fredrik, så tänkte jag, Christian Mico Blanco som lyssnare och även Patreon till oss, han skickade in en lyssnarfråga, och redan förra veckan togs det upp som en, så här, de som planerar att dra wildcard i Game Week 10, så frågar de lite efter one week punts. Så framförallt på mittfälten, det var Sterling som skulle bytas ut, och det är det Christian kollar på nu. Och undrar om vi har några nya takes på det. Vi kastade upp lite namn. Morgan Gibbs-White tror jag nämndes bland annat för Forest. Men jag tycker ju United-gubbarna också är intressanta. Du som inte var med förra veckan, nu drar du ett wildcard där, så att du har ju redan gjort din satsning här förra veckan då du tog in Son då som en one week punt. Men har du någon tanke på det inför hur man skulle kunna göra om man nu planerar att dra ett wildcard i Game Week 10 som jag vet att ganska många planerar?
Ja, nej, men då är det väl att börja kika på de, ja, men i mitt öga 3-4 sämsta byggarna, vilka är det som möter dem? Och ja, du är inne på United där, möter Sheffield United borta, och det är många som har lämnat. Absolut, har man möjlighet att kliva dit en vecka, och Bruno då kanske framförallt, tänker jag mest, så känns ju det ganska givet. Men har man klivit ifrån en Boemo och kanske hemma mot Burnley, skulle kunna vara en sån match där han ändå rafsar åt sig en return för en one week punt kanske.
Jag tänkte på det, kanske ditt kära Liverpool, att det kan vara värt att slänga in en slant på Jota. Det känns som att starten känns given. Jag vet inte hur sugen jag hade varit på att liksom byta in honom och sitta med honom en längre tid. Men starten känns ändå rätt trolig här i derbyt, och att ja, det hade kunnat vara en kul satsning.
Ja, men det är absolut en bra pant, och han är ju en, det här känns som en match som skulle kunna passa honom lite sådär, måltjuv dyka upp och liksom göra en jävla tap in, men de räknas ju de också, så att absolut, bra shot.
Stora punkten då den här veckan, det blir ju ditt wildcard, och det är väl lika bra att vi hoppar in i det på en gång. Vi gör som vanligt, du får gå igenom det lagdel för lagdel och lite tankar kring det, och sen så gör jag och Stefan det bästa vi kan för att skjuta ner det helt enkelt.
Ska vi börja med varför jag har dragit det? Ni var ju inne lite på det förra veckan där, att det fanns ju anledningar att kanske göra det, ja, men redan Game Week 8 eller Game Week 10. Hur jag landade i att ändå jag drar det Game Week 9, eller ska vi ta det efteråt?
Ja, men du får jättegärna ta oss igenom dina tankar. Jag känner ju att jag ifrågasatte det ju lite grann, både i podden, men har även gjort det i vår privata chatt, att det känns, ja, men lite så här ogrundat att dra det just den här veckan.
Precis. Nej, men det finns ju en tanke bakom, rätt eller fel, det får väl framtiden utvisa. Ni var ju inne på en av de stora anledningarna förra veckan, och det är ju lagvärde. Ett katastrofalt lågt lagvärde för en annan. Det gjorde ju att jag tryckte av wildcardet, ja, men i princip direkt efter förra gameweeken, och gjorde ett antal byten direkt. Och se nu när jag liksom jämför på FBL team kontra på officiella sidan, så har det redan liksom, jag är redan 0,4 eller 0,5 ja, men ifrån, jag har redan liksom tjänat in det, så det har gått ganska snabbt i prisförändringar, och jag ligger lite efter rent lagvärdesmässigt, speciellt när man är inne på till exempel på X eller Twitter och kolla vad andra bygger för wildcards, så kan inte jag bygga ett lika starkt lag, och hade jag väntat ännu längre så hade jag kunnat bygga ett ännu sämre lag. Så det är en stor anledning. Och sen så har jag helt enkelt valt att gå på magkänsla, där jag har Jag byter ut en del spelare som har bra matcher. Det är Rashford, det är Mbeumo, det är Son. Men det är spelare som heller inte är i form, ska sägas. Det finns ingenting som talar för att Marcus Rashford och Brian Mbeumo ska liksom börja ösa in poäng annat än att de har en bra match. Och ja, jag vet inte. Jag går på målkänslan och spelar emot det. Det är ju lite high balls kan jag tycka. För det kan visa sig slå riktigt fel ut. Men jag vill på det. Jag har dessutom 5 icke-spelande spelare i det bygget som var i Game Week 8. Så att det hade krävts minus 4, kanske minus 8 annars. Och det hade inte varit supersugen på att dra det och sen dra wildcard direkt efteråt. Så det är väl grundanledningen till att jag ändå landade i det och att jag ville vara liksom, ja, men jag ville hamna i mina ögon rätt på det. Och det är ju inte för Game Week 9 som jag har dragit det här wildcardet. För det, jag har ju inte liksom, på pappret har jag kanske till och med ett sämre lag. Ja, inte riktigt, för jag har mycket flaggor. Men spelare för spelare så finns det absolut spelare som har bättre matcher Game Week 9 än de som jag byter in. Men jag vill komma på i mina ögon vad som jag tror magkänslan är rätt kurs. Och hade jag gjort så här om jag hade haft en riktigt bra overall rank? Nej, kanske inte. Då hade jag haft ett bättre lagvärde också för den delen. Men jag känner att jag har liksom inte supermycket att förlora. Och då kan jag gambla lite och försöka kliva på en vecka tidigare än vad många andra gör.
Jag hör argumenten. Det jag inte riktigt hör argumenten för, det var varför det inte trycktes av i Game Week 8 utan sparades fram till Game Week 9 egentligen. För lagvärdet hade ju blivit ännu bättre om du hade tryckt av det i 8. Och du hade ju en hel del problem i bygget redan då. Dessutom hade de här spelarna du nämner, många av dem kanske lite tuffare matcher i Game Week 8 än vad de har nu i Game Week 9 dessutom.
Ja, absolut. Och där var det egentligen köpa sig mer information och sen inte åka på bakslaget med att dra ett WC och sen så kommer ett landslagsuppehåll och skiten träffar fläkten mer eller mindre. Så att köpa sig lite mer info. Och ja, men jag var ju inne på Navoni till exempel. Han hade kanske suttit i ett WC Game Week 8 som sen när vi väl liksom fick starta. Men då var han borta, en skadad en månad out of the blue. Så jag kände liksom ändå att ja, men det fanns ett par såna där liksom, ja, men falluckor som jag undvek. Nu hade ju Salas poäng gjort susen, men å andra sidan Störling hade inte suttit där. Jag vet inte. Jag tycker ändå att det föll inte helt fel ut att liksom vänta in den här infon. Och jag ska lägga den brasklappen redan nu att det laget jag redovisar just nu, det är så som mitt WC ser ut just nu. Och det blir liksom en jättestor asterisk i att jag kommer invänta presskonferenserna närmare helgen.
Det är också många dagar kvar att sitta och pilla fram och tillbaka.
Ja,
om vi börjar så här, vad är det för utgångsformation på det här bygget som vi ska få?
Tanken är ju att spela en 3-5-2 i grunden. Där liksom backarna, där det finns 4, ja, men egentligen nästan 5 spelande backar, men 4 liksom någon form av vettiga backar och rulla runt på. Och 5 mittfältare som jag ser att jag kan spela vecka ut vecka in. Och sen på grund av mitt risiga lagvärde så landar jag liksom i 2 vettiga anfallare och en 4,5 anfallare. Jag har suttit och laborerat fram och tillbaka för att hitta 5 bra mittfältare som jag vill spela och 3 anfallare som jag vill spela för att kunna rulla runt. Men jag får liksom inte till det värdemässigt. Det gräner mig något enormt, men i dagsläget så får det bli en 4,5 anfallare som kompletterar just för att få till liksom mittfältet så som jag vill ha det.
Starta med målvakterna då.
Och de är väl det som jag har ändrat minst i. Turner och Areola känns som det mest prisvärda paret och de varvar dessutom ganska bra. Så ganska fina matcher om varandra och Turner verkar ju behålla sin plats, och skulle det vara så att han tappar den, då är det inte hela världen. Areola har sett bra ut och får en del räddningspoäng, så att där är så skönt att bli av med fläckarna, så det kan inte trycka på det tillräckligt nog. Och jag tycker inte det finns super, visst det är typ en Leno eller så, men nej, för mig känns Turner och Areola i dagsläget ganska givet.
Ja, jag har suttit när jag har lekt med mitt wildcard om det skulle dras, vad man ska göra. Och det är lätt att liksom falla tillbaka på det här billiga. Du har ju ett ännu sämre lagvärde än vad jag har. Men mitt är ju inte rocket high det heller. Och då är det ganska enkel liksom, uppoffring att göra på målvakterna. Är det absolut bästa målvaktskombon med fribudget? Nej, det är det väl kanske inte. Men jag kan ändå försvara det. Jag tycker det är väl fullt vettigt. Men som vanligt brukar vi försöka ganska snabbt gå förbi målvakterna och gå in på försvaret. Så man kan se det på en helhet och sen kan vi diskutera både målvakter och försvar tillsammans lite grann.
Mm. Och försvaret, här finns det en hel del uppseendeväckande saker. Bland annat så har jag helt enkelt det som Stefan var inne på i förra veckans podd. Som jag lyssnade på er i efterhand där, att jag har offrat Kieran Trippier. Och ja, helt enkelt för att kunna ha råd med de andra spelarna jag vill ha. Det är väl den enkla förklaringen. Så jag har landat i Matty Cash. Jag har landat i Gabriel i Arsenal. Sofal i West Ham. Simikas i Liverpool. Och Taylor i Burnley. Så Cash, Gabriel, Sofal, Simikas, Taylor.
Här var det billigt.
Eller hur? Rea för oss då.
Ja, verkligen. Jag vet inte, Stefan, vill du säga något om den här backlinjen och målvaktsuppsättning?
Nej, men som Fredrik sa så var jag inne på att den första gubben som jag hade offrat hade ändå varit Trippier. Och det har han gjort, så att jag förstår det tänket. Och ja, men övriga spelare känns ju prisvärda. Sen så nej, jag tycker att det är rätt väg att gå här och nu, men det liksom, narrativet kan ju svänga ganska fort, och att man kanske vill ha någon dyrare back, så, och det är väl mer planerna, eller om du har haft några tankar där. Fredrik, hur du tänker?
Ja, men jag sa det där innan, jag har 0,5 på banken med det här wildcardet. Och där är väl tanken att ja, men kunna kliva ifrån Simikas till exempel när Robertson är tillbaka. Kunna växla ut någon av de andra beroende på lite vart jag vill gå någonstans. Men, nej, men det går inte att komma ifrån att jag har valt det billiga spåret på backlinjen. Kommer inte kunna liksom plocka in Trippier hur som helst till exempel, eller Trent eller så, utan med 0,5 så kan jag liksom hanka mig upp över 5 miljoners strecket så, men inte mycket mer än så. I övrigt så har jag valt att kliva från Newcastle helt i backlinjen. Inte någon av de här billiga alternativen. Det finns ju ändå både Kär och Burn och Botman som visserligen är skadad men som kommer tillbaka och sådär. Det är mycket möjligt att man kan kliva lite senare, men jag har valt att kliva ifrån det nu. Och det har jag mest beroende på att jag har suttit och laborerat med vilka spelare matchar hyfsat om varandra. Och sen också spelare som jag tror på. Och så, man kan inte ha alla, man måste gå ifrån en del och då landar det i det här.
Mm. Intressant att höra lite dina tankar kring valet av Simikas i ditt kära Liverpool. Det är ju förmodligen ganska kortsiktigt val. Robertson ska komma tillbaka och ta väl tillbaka den där platsen ganska omgående då, tänker jag. Simikas var en prisad 4,4 kanske.
Stannar.
Han har sjunkit. Ja. Kommer han få ta några fasta situationer, tänker vi. Vi har ju pratat om det tidigare med att Trent får ta lite färre och sådär, kopplat till fina fötter som har värvats in för året. Och, ja, jag vet inte, men jag gissar att du håller med mig här, Fredrik, att ert försvar, och vi har ju pratat om det, att med Trent kan man inte riktigt gå på just nu, känns det som, att även om han har sin fina offensiv så någonstans måste grunden ligga i ett vettigt försvar. Och Simika ska ju spela i det här darriga Liverpool-försvaret, så att nollorna kommer ju inte ösas in kanske.
Nej, och nej, så kan man väl formulera det också. Nu ska de ju möta Everton förvisso i derbyt, men sen är det Forest och Luton. Och det är de tre närmsta matcherna jag har kikat på framförallt. Det är väl de jag ser att han kan få här, Simikas. Och där ser jag ju ändå att det är ändå sämre lag man ska möta. Sen är det, precis som du är inne på, långt ifrån en garanti att Liverpool kommer hålla nollan för det. Men kommer han få ta några fasta hörner, kanske någon frispark där det liksom luktar vänsterfot? Ja, det tror jag absolut. Och han har gjort det bra. Jag var inne på att han gjorde en assist för Grekland och så får spela en del där. Jag såg lite rykten på nätet om att ska man spela Joe Gomez istället, men ja, alltså, då blir jag oerhört förvånad, därför att när man har väl Simikas i truppen av en anledning och kan inte Robertson spela, så känns det ju helt värdelöst att ha en annan vänsterback som man inte spelar i så fall. Så att jag känner mig, liksom, jag vågar ändå lita på att han spelar. Jag tycker att det är en ganska rolig pant. För 4,4 så är det liksom, det är ett värde som, ja men, Det är inte många backar som är så pass billiga, och då tycker jag att det är med 0,5 på banken, så känner jag mig rätt trygg med att jag kan ta mig därifrån. Och worst case så kan jag bänka honom en eller två veckor också. Det är liksom inte någon jag måste vräka ut så fort han tappar sin plats. Men jag ska inte sticka under stol med att det är ju Liverpools fina spelschema de tre kommande matcherna som gör att jag har valt att kliva dit.
Jag ska säga det att både Gameweek 9 och 10 spelar Liverpool dessutom hemma på Anfield mot Everton och Forest då innan man ska bort och borta möta Luton. Så jag hör var det kommer ifrån. Samtidigt planerade byten i en backlinje. Ofta vill man kanske sätta i ordning sin backlinje och inte behöva röra den, utan kunna lägga de här bytena till lite roligare byten så att säga. Har du redan nu sett till liksom så här spelschema, kolla lite på vad Semika skulle kunna bli och vart du skulle vilja gå efter, ja, med 3-4 gameweeks sådär när Robertson kanske är tillbaka?
Ja, men det beror ju väldigt mycket på utfallet, så det går ju att ha en plan just nu, såklart. Men ja, så det finns alla möjliga olika vägar. Det är klart att det är lätt att blicka mot ett Brighton till exempel som kliver på. De kliver ju på ett fint spelschema redan i Gameweek 10 egentligen. Men från Gameweek 12 så är det Sheffield United hemma och Forest borta och sådär. Så att det ser jag ju en ganska rimlig övergång. Ja, bara som är ett exempel. Samma sak med Crystal Palace, kliver också på ett helt okej kortsiktigt spelschema. Så att, det finns ändå vägar därifrån. West Ham tror jag också kliver på tre riktigt fina matcher. Nu sitter jag redan med så fall, men det
finns och många. Och Areola, tänker jag. Det är väl nästa punkt jag tänkte på, att dubbla upp West Ham-försvaret. Om det är några betänkligheter kring det. Nu kanske du kommer spela så fall vissa matcher när Turner vaktar kassen i ditt FBL-bygge, men jag gissar att om så fall har en bra match så kommer du lockas över att spela Areola ändå.
Jo, men absolut, och jag menar Gameweek 10, 12, 13, 14, då har de alltså Everton hemma, Forest hemma, Burnley borta, Palace hemma. Det är ju fyra kanonmatcher liksom. Så att då, ja, sen är ju West Ham och West Ham, men de är ju liksom inte, de är inte Newcastle hemma så. Men för de pengarna så tycker jag att det finns ett värde där i. Och vi pratar TSP som är oerhört låg. Och kombinerar man TSP med som sitter med West Ham-dubbel i de här fyra matcherna som ändå är fina på förhand, så är det, men där finns det poäng att hämta. Det är inte garanterade poäng, långt ifrån. Men det är ändå liksom någonting för att sticka ut på ett sätt som är ändå är inom rimlighetens gränser så.
Jag tror vi gick igenom det i lagstatistiken i förra avsnittet, att West Ham ändå är ett lag som har kanske haft lite tur om man kollar på XG-siffror och deltat mot insläppta mål. Visst var det så, Stefan?
Ja, men det stämmer nog om jag minns rätt.
Men som sagt, jag tycker i så fall ett vettigt alternativ, och just den här liksom kombinationen är, ja, men den går inte riktigt att komma ifrån skulle jag säga med ditt och mitt lagvärde. Jag tycker den är fullt rimlig, så att, inte så mycket att säga om det. Sen har du vänt dig till gamle, din gamla favorit till stor mittback i Gabriel ändå.
Ja, det är väl priset tänkte jag säga. Vissa saker köper man för priset, och Gabriel är en sån. Vill ha täckning i Arsenal med det schemat som man kliver in i, och han är den billigaste. Och, ja, då får det bli så. Det kändes ju oerhört märkligt kan jag säga. Det tog emot i början, men det är nog bara att kapitulera, för att absolut, det är ingen höjdarmatch i Gameweek 9. Är den så dålig som den ser ut på pappret? Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Han kommer nog starta i mitt bygge före så fall till exempel. Men från Gameweek 10 och framåt sen ser det ju väldigt fint ut, så då vill man ju ha någon form av täckning. Och då är vi där igen, dåligt lagvärde. Ja, men då får man nöja sig med Gabriel liksom. Det är nog bara insett att det är så det är.
Framförallt oerhört fina hemmamatcher skulle jag säga.
Ja.
Så att, det är fullt rimligt. Och ja, men ska vi leta oss upp till mittfältet?
Absolut. Och som sagt, i en 3-5-2, ja, då bygger det ju på fem mittfältare som ska spela. Och så som det ser ut i dagsläget så är det Sala, det är Saka, det är Madison, det är Gordon och det är Diaby. Och här är ju Saka gulflaggad, han blir ju Bruno Fernandes som vi får info om att han inte är spelklart i helgen. Skulle kunna bli Bruno Fernandes ändå till och med. Men då är vi det där på att boka in byten, och ja, som sagt, jag tycker inte att Chelsea borta är en så iberdålig match som det ser ut att vara. Sen är Sheffield United borta en betydligt bättre match, men Ja, vi får se. I dagsläget så är det Saka som sitter där, och det är mest för att det är han jag vill ha på lite längre sikt. Och Salah kändes som den första spelare som åkte in direkt när WC trycktes av. Maddison ska ingenstans. Gordon har jag ställt in siktet på efter avstängningen här nu, så tycker jag han erbjuder väldigt fint värde. Och ja, det är bysmatcher, liksom, det är inte så mycket att snacka om. Han måste in på något vis. Så att de fem mittfältarna, jag ska inte säga att de är givna utifrån att som sagt Bruno kan vara där. Det fanns en, jag har laborerat med alla möjliga, och alltså den som har varit mest in i laget som inte sitter där just nu. Jag ska kolla upp live vad han har för TSB, för det kan ni nog fan aldrig gissa om det har varit. Han har en TSB på 0,3%.
0,3%, en mittfältare som man ändå kan tänkas vända sig till.
Mm.
Ja, Stefan, har du någon gissning eller?
Jag sitter och kikar här.
Det på fanns... TSB:n.
Exakt.
Det är det Scott inte... McTominay är du efter den?
Ja, ja, det är svårt alltså. Det är svårt. Men kan det vara?
Ja, det är...
Solly March.
Nästan, det är rätt lag. Det är en Adingra i Brighton. Som har gjort det fint på slutet, spelat i princip hela matchen, tre av de fyra senaste. Kommit iväg med några returns. The eye test i förra matchen mot Liverpool. Pff, vad bra han var. Jag tror att Adingra kommer få spela en hel del. Kommer han spela varje match? Nej, det kommer han inte göra. Men för 5,0 så är det liksom en femtefältare som sitter fint på första kvisten. För allt och så. Men nej, det blev ingen Adingra. Men honom man ju lite span på. Det känns som en riktigt fin möjliggörare vid sidan av en Cole Palmer som kanske är lite mer ska man säga, uppenbar. Men då tycker jag att Brighton har mycket finare spelschema. Så att, i min värld så går Adingra för det.
Mm. Och när du går igenom mittfältet så, det här har jag varit inne på tidigare. Jag hade blivit chockad om det hade varit något mittfältsval. Jag tycker, men vad är det här för spelare? Vilket sopigt alternativ. Det är ju det man ser direkt, det är ju spelare som man saknar. Men de fem som är där är inget fel på. Så att man kan inte ha alla, det är det man får anpassa sig till. Man måste dessutom anpassa sig till sin budget. Och ja, du har ju gjort valet att gå med Mohamed Salah som skäl mycket budget, men också som en fin gubbe att ha. Kan förmodligen få någon bindel här framöver, och förhoppningsvis någon bra träff när Håland blankar och sådär. Så det går inte att säga så mycket. Om man kollar på dem som du saknar utav de kanske lite populärare mittfältarna, du har redan varit inne på Bruno Fernandes. Och det är väl många som wildcardar ifrån United. Kanske inte just i Game Week 9, men drog man wildcard i 8 eller om man drar i 10 när City väntar. Det är oerhört kortsiktigt, för att sen är det ett bra spelskön på United. Men det har de ju haft också, och vi har inte fått någon riktig utväxling. Så att det är inget konstigt att fly därifrån. Sen så är det ju fortsatt de som nu har kvar Bruno Fernandes. Alltså det är ju en drömmatch mot Sheffield United. Och vad händer liksom med det här med narrativet, om vi ska fortsätta använda det ordet, om Bruno kommer därifrån med 1 plus 2 och massa bonuspoäng. Vi vet att det är United-spelare då, ja, med sticker i värde ganska snabbt och sånt. Att man skeppar man honom då. Ja, jag tycker att det är spännande. Och jag hör vad du säger där, att de Saka liksom blir borträknad från liksom vid presskonferens, att man kan gå till Bruno. Men ja, jag tror att det är ganska trevligt att sitta med en Arsenal-mittfältare kopplat till spelschema, och annars kommer du vilja byta in någon här längre fram, om det är Saka eller om det är Ödegård eller Martinelli. Ja, det kan man ju liksom tvista runt lite, men Saka är väl liksom det bästa budet ändå, skulle jag säga. Maddison går före Son. Är det bara en ren budgetfråga, eller är det också kopplat till liksom, amen, hur du tänkte med binden nu senast och sådär?
Nej, men jag gillar Maddison mer. Han är liksom navet. Tycker att han får mycket speltid. Ja, men på något sätt så gillar jag honom som FPL-tillgång väldigt mycket. Och sen är ju priset liksom, det är alltid en faktor när man sitter med det låga lagvärdet jag gör. Så då blir det liksom bara en bonus. Men jag menar, dra av en mille på Sons pris, så hade jag fortfarande gjort samma val, tror jag, på Maddison. Så att, nej, för det, för mig känns det givet så. Sala, Gordon, Madison, de ska ingenstans. De tre sitter i mitten av en anledning där. Det känns som tre givna fält där. Och sen så övriga två, ja, i dagsläget då, Saka och Deby, hade kunnat sett annorlunda ut.
Du talade väldigt gott om West Ham när vi var nere i försvaret och höll på och har dubblat upp där. Bowen, James Ward-Prowse, är det spelare som har figurerat i bygget på något sätt när det har suttit?
Ja, absolut. Absolut. Ward-Prowse har varit en möjliggörare för att kunna få till den där tredje anfallsspotten så att han hade tre riktigt bra anfallare. Men tyvärr så föll han ifrån lite, och det skulle kunna vara så att han kommer in. Jag tycker att om man tittar på West Ham spelschema så ser det liksom grönt och fint ut, men i princip nu från Game Week 9. Men så kollar man lite mer noggrant. Game Week 9, Aston Villa borta, en ganska tuff match faktiskt. Everton hemma i 10, Brentford borta. Visserligen har Brentford inte varit superbra, men det är ändå ingen jättebra match. Så 9, 10, 11, inga supermatcher ändå. Från 12 däremot, då börjar Forest hemma, Burnley borta, Palace hemma komma. Då ser jag att det skulle kunna finnas en möjlighet. Jag tror att de kan ta poäng såklart nu på en gång. Men jag känner ingen superstress liksom med att bara vräka in dem när konkurrensen är så hård som den är. Jämför man med så fall i försvaret, där var det mer att hitta liksom lite utfyllnad mer eller mindre. På mittfältet är konkurrensen stenhård, och då föll det bort. Men av Bowen och Ward-Prowse har det varit Ward-Prowse som har varit mest in i laget.
Sen så, du hade ju ingen Brighton försvarare. Du har pratat om en Brighton mittfältare här, men du har inte talat om Mitoma. Nu är han gulflaggad förvisso, men jag tror de wildcard vi kommer se i Game Week 10, där kommer nog Mitoma sitta med i väldigt många, är min gissning. Och skulle ju kunna, men det är ju ungefär samma priskategori som en DVI till exempel. Mitoma, har han varit med i någon tankediskussion?
Ja, lite grann så där, men jag vet inte. Det beror också, det landade lite annorlunda utifrån att det bara blev två liksom mid-price uppåt premium anfallare, och då blev det inte aktuellt att ha någon Brighton mittfältare, och där är det också lite avhängt av att det är så himla lätt att gå till dem. Jag kan göra alla utom Gordon på mittfältet till någon valfri Brighton fältare. Visst, det krävs ett byte, absolut. Men när Mitoma är lite flaggad, ja, det är klart att han borde komma till spel och sådär. Men det är lite Europa, det är lite rotation. Jag kan tänka mig liksom att vila lite på hanen där och se, är det Solly March som fortsätter att prestera och sådär. Men då kanske jag kan tänka mig att gå dit som en liten pant istället. Tycker också att Mitoma har... 40% i TSB, det känns inte superspännande. Det blir mer som att täcka. Och det har jag jobbat med i hela mitt FPL-liv. Och med den overall rank jag har så handlar det inte så mycket om att täcka. Det handlar mer om att attackera på fronter där det liksom inte alla spelar.
Yes, Stefan, några tankar kring mittfältare? Några alternativ som jag inte har bollat upp som du skulle vilja nämna?
Ja, nej, men en spelare som Fredan vurmar väldigt mycket för inför säsongen här, som jag tycker att det känns som en möjlighet att gå på. Jag skulle väl säga att det är 60-40 att han startar mot Everton, och sen om han startar mot Everton så tror jag att han får vilan i Europa, och då får han starta mot Forest också. Det är ju Luis Diaz.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det är ju definitivt också en spelare som man skulle kunna få poäng på utifrån att TSP är ganska låg. Och då hade man ju velat kliva på direkt. Men där är det ju, ja men, inte så lite, ganska mycket just det här att kommer han att få starten. Och det kanske han får här mot Everton. Men ja, jag känner mig lite sådär småkluven. Jag gillar ju Diaz verkligen, både som spelare och som FPL-tillgång.
Vi får göra en deal här, att du får inte sitta och klaga på att du inte valde han i VC:et när han har tagit 20 pinnar i Gameweek 9 och 10.
Nej, men det lovar jag att göra. Tar han 20 pinnar så räknar jag med att jag leder till vinst i derbyt. Så då kan jag acceptera det liksom. Sen kommer det ju vara surt. Men jag är inte supernära att ha han. Så det, där känns det. Om Adingra går att göra liksom ett hattrick, då kommer jag att grina lite.
Ja, nu var mina 20 pinnar över två gameweeks, inte nian här, du får lugna dig lite grann. Det är ändå en tidig match på lördag, så vi vet ju hur det brukar se ut.
Ja, det är sant.
Adingras hattrick mot City ska också bli spännande att se.
Ja, det hade jag gärna sett. Så att,
ja, då kommer Fredan sitta och gråta.
Ja, det blir ju någon form av pyrhusseger kanske. Jag vet inte.
Ja, men vi går vidare upp till anfallet då.
Mm. Och här är det ju lite småtråkigt, det är Haaland, Watkins, Archer. Så kommer väl ganska många VCn se ut kanske både den här och nästa vecka. Och här har jag ju liksom laborerat för att få in, jag har laborerat väldigt mycket med en Ferguson i Brighton. Och då, ja men, Diaby blev Adingra, Archer blev Ferguson och helt plötsligt satt det två Brighton-tillgångar i bygget. Men då blir det, nackdelen med det är att jag hade helst velat haft dem två från olika lag för att kunna ha bättre täckning. Gjorde jag Diaby Archer till Adingra och Ferguson så landade det fel när jag på FPL-team började klicka mig framåt. Jag fick bänka spelare med allt för bra matcher. Det blev lite snedfördelning. Och som sagt, i den bästa världen hade man haft ett bättre lagvärde och kunna kliva upp lite mer. Men det smärtar mig att jag landar i en 4,5-anfallare. För det var inte tanken när jag tryckte av wildcardet. Julian Alvarez hade ju varit ett alternativ att hålla kvar såklart. Men det fick bli så här. Och det, Darwin Nunes, jag har faktiskt haft Gabriel Jesus liksom också inne och snurrat med. Men Haaland, Watkins, Archer, det är väl ett tråkigt val. Jag vet inte vad ni säger om det.
Ja, alltså tråkigt av en anledning. Jag är en ganska tråkig människa. Jag kan absolut inte kritisera det. Det är ju ett all-in villalag det här. Du kör Watkins, Devi, Cash som är de tre go-to-gubbarna i villa om man ska trippla upp, tycker jag. Sen om det är en villaspelare för mycket, det är ju ett fint spelschema såklart. Det är samtidigt, det är, vad har de? De har fyra bra matcher nu på rad. Och sen är det ett landslagsuppehåll. Sen så blir det ju tuffare. Efter landslagsuppehållet så är det Spurs borta, Bournemouth hemma, City hemma, Arsenal hemma efter varandra. Men man har ju byten. Så liksom, att sitta kvar med någon villagubbe för dem, det är ju inte hela världen. Men jag tror du kommer nog inte sitta upptripplat då.
Nej, så är det ju. Men där är fördelen med dem, att med Watkins kan jag gå till Darwin Nunez, jag kan gå till en Höjlund, det finns massa olika vägar att gå från Watkins. Men Diaby så kan jag gå till vilken Brighton-mittfältare som helst. Om jag vänder på det tvärtom, sitter jag med den här trötta Adingra, ja, men då kan jag inte bara kliva till Diaby. Så jag har försökt att tänka lite så också när jag väl ska göra byten. De här 0-5 på banken gör också sitt liksom, till att möjligheterna finns. Så att jag vill kunna ha någon form av väg ifrån så man inte målar in sitt hörn. Liksom.
Mm. Ja, nej. Anfallarna, jag har inget att påpeka. Jag tycker också att liksom, det är ganska skönt att ha en 4,5-anfallare som man lätt kan sätta på bänken men som man ändå räknar med speltid på. Jämfört med att, ja, men, i många gameweeks kanske bänka en 6,0-anfallare i Ferguson. Och så i vissa matcher då när man tycker så här, nu är det en bra match, nu startar jag honom, så leker De Zerbi liksom någon clown och liksom sätter han på bänken, för det får man ju räkna med. Så att jag ser lockelsen i Ferguson kopplat till Brightons spelschema här efter de har klarat av City i nian. Men det blir intressant. Jag tror Ferguson är någon sån där som man kanske kommer vända sig ännu mer till i ett Game Week 10 wildcard, och det träffar man rätt på det kan det bli jättefint, men det kan också vara frustrerande. Liksom bänkningar och antingen som från De Serbi eller när man bänkar honom själv och då får han starten och det smäller. Stefan, vad tänker du om anfallet? Är det tråkigt eller är det ganska sunt bara?
Ja, det är väl sunt. Alltså, det hade varit svårt att gå för en Darwin eller en Alvarez med tanke på hur sent de spelar här. Argentina sparkar väl av liksom 4 i natt och ja, den matchen är klar. Klass 6, så liksom det blir tajt. Jag är lite orolig där och det är väl liksom snarlikt för Darwin. Och när Watkins finns med de matcherna så är det ju väldigt lätt att välja den säkra vägen.
Mm. Måste ju ställa frågan då, Fredrik, när vi har gått igenom hela bygget. Har det lekts någonting med ett bygge utan Haaland eller ett bygge utan Salah? Får frigöra enormt mycket pengar till att liksom, ja, med uppgradera både här och där?
Fick jag den frågan i en av våra messenger-trådar med Patreons där, att har jag funderat på att gå utan Haaland? Och det tråkiga svaret är nej. För jag tycker inte att det här spelet blir roligare utan Haaland. Kommer jag att kliva från binden på Haaland nu när jag har Salah? Ja, absolut. Det kommer kunna vara ett hetare alternativ. Så. Men jag ser inte varför jag inte ska ha ligans bästa spelare. Alltså, så här, det, för mig verkar det helt ologiskt. Sen går det ju att få in jättemycket bra spelare och jada jada, men ja, nej, i dagsläget känns det, gå utan Haaland, det så kul ska vi inte ha liksom, inte i dagsläget i alla fall. Sen kan han ju liksom dra en baksida eller göra någonting annat som stökar till det så, men jag har inte elaborerat faktiskt någonting med utan Haaland och inte heller utan Salah, utan det är ju en del av wildcardet att jag vill ha in honom. Han ser fin ut liksom. Haaland behöver inte se fin ut. Han kan ju se riktigt jävla risig ut. Och så gör han 2 baljer och så är det inte mer med det. Så att, nej, tråkigt nog så har både Salah och Haaland, de har inte lämnat bygget sen WC:t aktiverades.
Nej, jag har inte så mycket att klaga på. Jag noterar väl bara, kollar lite på hur mitt eget bygge ser ut. Ser att mittfältet, jag sitter med Salah, Madison, Devy. Sen har jag Mboemo och Bruno. Men och de har ju, skulle jag vilja säga, bättre matcher än vad Saka och Gordon har nu i just Game Week 9. Sen kommer jag ha 2 fler byten och kommer vilja gå till en Saka. Så att det kommer se ganska lika ut, tänker jag. Och det är positivt för mig att våra lag kommer se hyfsat lika ut trots att jag har mitt wildcard kvar. Jag har inte en Watkins där i anfallet förvisso. Då är Alvarez istället, har väl någon förhoppning om att han kan fortsätta leverera i City. Och men kan vi hoppas på, just nu är ju Watkins den mest inbytta spelaren inför Game Week 9. Vi hoppas att förbandelsen håller i sig och att inte Salah går om i antal inbyten här, så att det är han som ska blanka mot Everton. Annars är det backlinjen som skiljer sig mest från min backlinje då. Jag har bara cash av de du har, och så har jag Turner i mål då, såklart.
Härligt. Ska vi säga det också, att jag gjorde en hel del städning här. Ta som men tredje anfallaren, det sitter med Mobama i West Ham som inte spelade liksom, blev Archer, hade 2-3 backar som inte, som alla 3 var skadade liksom. Så att utöver att plocka in spelare man vill ha, så handlar det också mycket om att se till att ha 11 gubbar som startar liksom. Det är ju, skyndade ju på processen i att bara trycka av det också.
Hur, du var inne på det kommer kunna ske en del ändringar i det här bygget. Hur trygg känner du dig med det procentmässigt kring det här? Eller du är ändå inne på det ska inte kastas om helt, att helt plötsligt ryker Haaland och ska det byggas ett helt nytt bygge. Utan det är någon person, Saka som är gulmarkerad, kan vi få info där? Och kanske att du får liksom någon spelare som, ah, men ja, han måste ju ändå gå på. Men ja, vill du ge oss någon procentuell siffra?
Ja, men någonstans runt 90, mellan 90 och 95 skulle jag ändå säga. Alltså, målvakterna känns spikade. Backlinjen, ja, skulle vara någonting. Skulle ju vara om vi får att, nej, men Robertsons axel var ingen fara, var bara en smäll. Så att han är redo för derbyt liksom. Men ja, då kan ju inte sitta med Semikas. Men då finns det liksom pengar, och får vi den väldigt, väldigt sent så finns det ändå möjligheten att bara liksom mer eller mindre panikgöra honom till någon av backarna som jag ändå skulle lite kunna tänka mig att ha. Det finns ju både, ja, men både Newcastle-backar och annat jox att kunna plocka in. Men det största som jag blickar mot är väl om Bukayo Saka blir spelklar. Jag hoppas det, för jag tycker han var väl var över 200 000 människor som hade bytt ut honom inför den här veckan. Och jag tycker att man stirrar sig blind på Chelsea borta, att det skulle vara en så dålig match. Jag tänker att det är... Får han spela och så kan han nog göra mycket liksom, nytta för Arsenal där. Så att, nej, jag tror att det kan vara en bättre match än vad det ser ut att vara på pappret.
Mm. Jag tänkte skicka vidare någon passning där kopplat till våra patrons. Man blir ju patron på patreon.com/svenskafpl och vi brukar ju göra det när vi drar wildcard så här, att göra någon Discord-sändning lite närmare deadline. Fredrik, är det något du har funderat på att göra och dela med dig tankarna kring ditt VC och ja, men även svara på lite lyssnarfrågor?
Ja, men det ska vi försöka sy ihop och vi ja, ska försöka spåna lite på när det är. Nu har vi ju ingen fredags deadline, men fredag kväll kanske är svårt för folk att råda ihop, men torsdag kväll siktar vi på att försöka, och för att kunna vara med i SKM och Patreon, så är ni inte Patreon så blir ni ju det, patreon.com/svenskafpl. Är ni redan Patreon, då håller ni utkik i Messenger-tråden, så återkommer vi med lite mer info där. Men det, vi har ju en väl inarbetad rutin när vi kör igång och så. Så att, ja, men det ska vi såklart att vi ska försöka snacka ner och se vad det landar i. Och det kan säkert finnas en och annan som också sitter på VC. Någon som sitter och ska dra VC i Game Week 10 som sitter och funderar. Jaha, varför han valt sådär när jag inte alls tänker så. Ja, men det brukar kunna finnas en del att lufta. Så att, det ser vi fram emot.
Mm. Stötta oss som Patreon, 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Få tillgång till Discord, få tillgång till Messenger-tråd. Var med i utlottningar. Vi lovade att det skulle ske utlottning här inför deadline för Game Week 9. Och den närmar sig. Vi har dragit 3 vinnare som har vunnit ett svenska FPL-podden merch-glaspaket. Vi har ju lanserat ölglas, whiskyglas och shotglas via Netshirt med svenska FPL-podden-logga. Man köper de här på netshirt.se för 49, 79 eller 89 kronor beroende på vilket glas du väljer. Men vi har 3 lyckliga vinnare och det är Daniel Ahlqvist, Kasper Reit och Mikael Granlund som vinner vars ett glas. Så man kan sitta där hemma med ett ölglas, ett whiskyglas och en shotglas i soffan. Shotglasen är väl sånt som man får nyttja. Jag vet inte, antingen om man leker något så plingspel, när det plingar i stryket. Eller bara när man liksom behöver supa bort sorgerna. Och visken kanske man bara sitter och sippar och njuter på när man håller på i sitt wildcard-bygge, tänker jag.
Kan jag intyga att det rekommenderas skarpt.
Härligt. Bra, vi ska gå vidare till veckans rekommendationer och vi börjar med försvarsrekar. Stefan, vill du starta av här?
Yes, det kan jag. Matte Cash, tveklöst med. Semikas med också, tycker det är ett riktigt fint läge. Och vi får väl se vad liksom skaderapporterna kring Robertson säger. Men 3 matcher räcker gott att få ut av honom när de är så bra. Och som sista gubbe så har jag valt att ha kvar Trippier. Ser ingen anledning att plocka bort honom riktigt.
Mm. För egen del, jag är också med Matt Cash och Kieran Trippier. Jag är inte så övertygad på Semikas. Visst, det är lite så här short punt, men jag vill inte lägga massa planerade byten i min backlinje. Därför går jag på Gabriel i Arsenal som Fredrik redan har pratat upp här i sitt bygge. Sen vet jag inte hur mycket han pratade upp honom, eftersom att det snarare är liksom min FBL-spelare än Fredriks. Men Fredrik, jag antar att vi hittar rekar från ditt VC om vi går över till dig.
Ja, nej men då, ni har nämnt dem allihopa och jag bara summerar ihop det då. Semikas, Cash och Gabriel.
På mittfältet så har jag 2 spelare från ditt VC och en outside shot. Jag har Mohamed Salah och jag har Diaby som även sitter i mitt bygge redan och är ganska nöjd med. Och sen har jag en Jared Bowen från West Ham som vi också nämnde vid VC-snacket, men som kanske inte passar din budget riktigt, Fredrik. Ja, vilka tre mittfältare har du? Är det de som du presenterade som var stensäkra i VC:et eller?
Två av dem ändå. Madison och Gordon. Gillar Gordon, han är tillbaka nu. Men sen tycker jag att det finns ett case för, alltså det är lätt kunnat ha med Salah också, men det finns ett case för en Diaby. Att inte övertänka det, bara titta på matchen och se att ja, det är fina matcher. Han spelar ju nästan out of position. Han är ju väldigt, väldigt offensiv. Så att jag gillar Moussa Diaby. Så att Madison, Gordon och Diaby blir mittfältsträckarna.
Ja. Stefan, vill du upprepa någonting av det som jag och Fredrik har sagt eller?
Ja, men inte riktigt som någon av er. Men Salah, Madison och Bowen har jag med. Och jag gillar ju Bowen. Gillade honom inför säsong. Gillar honom nu. Och ja, men jag tror att man kan få utdelning där. Sen tycker jag väl också att James Ward-Prowse är ett fullgott alternativ om man inte har råd med Bowen.
Anfallsmässigt då Fredrik, kom inte med någon trött rek på Håland här.
Nej, det lovar jag att jag inte ska göra. Däremot så måste ju liksom Watkins med. Det känns som en set and forget så.
Men sen då?
Ja, visst, det hade varit någonting. Nej, men här sticker jag ut hakan lite. Och jag var inne på att han hade varit och nosat lite när jag lekte med tre anfallare. Jag tycker att det är väldigt spännande att leka med tanken på en Gabriel Jesus i laget. TSP på 3,5%. Ja, det är ett långskott. Men för den som chansar och vill ha täckning Arsenal och inte då ha Saka eller Ödegård som har de här TSP som börjar närma sig 40-50%. 3,5%. Spelschemat kommer och behöver inte vara så tokiga matcher om man kollar. Visst, Newcastle borta 11 är ganska tuff, men jag gillar tanken på Gabriel Jesus. Det hade varit fint att sitta med mycket stålar och kunna klämt in honom där i anfallet. Jag lyckades inte med det i mitt WC, men han tog sig i alla fall in i rekarna, så att Watkins och Jesus.
Stefan, får man gissa att Watkins letar sig in på din reka också?
Han är ju det, och Alvarez är kvar sen länge. Sen finns det väl frågetecken liksom för hans startplats inför helgens match, men ett 30 minuters inhopp mot ett liksom Brighton som ligger under med någon boll behöver inte vara dåligt heller. Så tänker jag väl lite kring honom, och ja, men han har ju sett sjukt fin ut, så att jag förstår att alla går på Watkins, men Alvarez, det finns ingenting som talar för att han inte ska fortsätta leverera i City, tycker inte jag heller. Sen gällande Jesus där, så det är ju ganska avhängigt om man liksom måste fortsätta vikariera ytter mittfältare, vilket har varit fallet ganska mycket. Det ska ju till att våra ordinarie yttrar är hela för att det ska falla väl ut, tror jag.
Jag är också där i Watkins. Jag har honom inte i mitt bygge, och det är en spelare som såklart kan straffa mig. Men precis som du säger Stefan, jag sitter med Alvarez, och jag tänker att inte gör det så svårt. Vi har en City-spelare som startar vecka efter vecka just nu, och dessutom tar typ alla fasta situationer. Så att ja, jag känner inte att jag måste göra mig av med Alvarez, ta minuspoäng bara för att få in en Watkins där. Så får vi se. Det kommer vara jobbigt att se Villa spela. Jag vet att han kommer kunna straffa mig rejält. Tillsammans bredvid Watkins har jag varken gått på Jesus eller Alvarez. Jag har gått på en Darwin Núñez, så lite samma som Alvarez där. Ja, är det optimalt att byta innan nu för Game Week 9? Nej, det kanske det inte är. Får vi se om man får starten. Men annars här framåt känner jag att det bör vara Klopps första alternativ på nummer 9. Och han och Salahs samspel har sett oerhört bra ut. Kollar man hans stats på liksom per minut, ja, men väldigt, väldigt fina. Och den här säsongen så levererar han ju även på sin statistik. Han får dit bollarna. Så att med Liverpools spelschema så gillar jag en satsning på Darwin Núñez. Kaptensdiskussion då för Game Week 9. Vi har som sagt den här tidiga lördagsmatchen 13.30, Liverpool-Everton på Anfield. Det gör ju att vi har en deadline 12.00. Och till exempel då min rek på Darwin. Är det så att man ska byta in en anfallare, så det finns ju möjligheter att vi kan få några läckor och att kanske få ett Darwin startar, men då är det ju en fin gubbe att gå på redan nu, tycker jag. Där sätter man ingen binda, men jag gissar att folk kommer bindla Sala trots det är en tidig deadline om man sitter med honom. Det är väl en chansning som är okej att göra. För egen del så sitter bussbinden på Håland. Vi har sett Brighton, det är ett oerhört bra Brighton, men det kanske inte är känt för sin defensiv. Och även om Håland är inne i en lite tuffare period målmässigt just nu, så kan det där svänga om vilken sekund som helst, tror jag. Och varför inte mot Brighton? Jag tror att hade jag haft liksom ett free hit den här veckan och kunnat ta ut exakt vilka jag vill och ta ut den, ja, men som är bäst kapten för den här omgången, ja, men då hade jag gått på Haaland. Och när jag har den i mitt bygge, ja, hemma på Etihad mot Brighton, ja, jag kommer gå till Haaland i alla fall. Vad säger du, Stefan?
Ja, nej, Haaland 100% för egen del, och jag har ju inte ens Salah, så det kanske ännu enklare då. Och United-gubbarna litar jag inte speciellt mycket på längre. Så nej, Haaland kommer det bli.
Fredrik, nu har du ju fått in Salah i bygget och du pratar om att du ligger efter lite och att det kanske blir någon gång då du går ifrån Haaland. Är det nu i Game Week 9 eller är du livrädd för den här tidiga matchen?
Nej, men det är inte så mycket tidiga matchen, utan det är egentligen mer motstånden. Och det är inte så att jag inte litar på att Salah kan leverera, men Everton i ett derby, de vet att de är ett betydligt mycket sämre lag, och de kommer ju parkera bussen liksom, och bara försöka tjonga långt och, ja, men i bästa fall för deras del plocka liksom en sneaky jävla 0-1 seger och en kryss är de jättenöjda med. Jämför de med Brighton som bröstar upp sig, de kommer åka till Man City och tänka att vi kan vinna med 4-3. Sen är det kanske mer troligt att de förlorar med 4-3, men de kommer ju liksom att spela sin höga backlinje och stå och rulla i backlinje. Det luktar ju liksom mål, luktar måltipset på City Brighton, så att det blir inte roligare än att min bindel kommer att sitta på Haaland. Jag tycker att det är en bra, fin hemmamatch liksom, så. Och i övrigt, ja, alltså United hade behövt vara i bättre form för att jag skulle tycka att det är ett alternativ. Visst, Sheffield United borta, det är en bra match, men det känns som vi har sagt det ett par gånger nu kring United-gubbarna och det har inte levererats ändå. Återstår att se om de klarar av det nu. Kvällsmatch, det gillar man ju. Men Haaland för min del och Salah är väl ett alternativ för den som väljer att kliva ifrån. Vi har ju en fin kvällsmatch på måndagen där för Spurs också, hemma mot Fulham. Mm. För den som, alltså, ska man kliva från Haaland, då kan man lika gärna kliva till en Spurs-klubb, kan jag tycka. För Fulham hemma är en fin match. Men det är inget för mig den här veckan. Jag kommer hålla mig till Haaland. Men det är alltid fint att sitta och hålla lite på bindeln till slutet också. Det är ju helt ologiskt att tänka så. Men man är ju inte liksom smart. Man är inte smartare än så, tänkte jag säga. Så att, jag kan förstå de som lockas av ändå en sen Spurs-bindel där på måndagskvällen.
Ja, det är fint med bindel på kvällsmatch när man har liksom, elljusen igång. Jag håller med där, Spurs, att man skulle kunna gå på en sån, eller Madison. Jag är ju mer att om jag ska bindla en Spurs-gubbe, jag föredrar sån trots allt jag plöjt ur mig om honom och lågt stående försvar. Sen gällande Sheffield United mot Manchester United. Jag vet inte, jag avskräcks lite. Det är en bortamatch på Bramall Lane. Och jag vet inte, men just de här kvällsmatcherna, lördag klockan 9, vi har inte så ofta sådana matcher. Men jag kan tänka mig att det kommer vara ett taggat Sheffield United och liksom rätt bra stämning där på Bramall Lane. Det ska ju inte kunna betyda att det här usla Sheffield United ska ställa till det, men lite orolig är jag, i alla fall tillräckligt orolig för att liksom kliva ifrån Haaland för att sätta binden på Bruno, och det gör jag inte. Sen är jag nöjd med att ha någon bara. Jag tror att hade jag satt binden på någon utanför Haaland, då hade jag varken gått till United eller till en Mohamed Salah, utan det hade nog gått i en Spurs-riktning egentligen. Så det är mina initiala tankar kring kaptensbinden. Bra, vi ska gå vidare på lyssnarfrågor. Gällande då kaptensbindeln så frågar Josef Haraldsson, Fredrik, vilken rank skulle ni behöva ligga på för att sätta binden på Rashford här i Game Week 9? Han frågar åt en vän.
Oj, svårt att koppla det till rank. För det handlar egentligen för min del mer om hur man är som manager. Det finns ju folk som ligger topp 20 000 i världen och som typ inte bindar Haaland än en vecka. Liksom. De har det som spelsätt så. Och hittar differentialbindlar. Så att det handlar ju mer om vilken typ av manager är du. Tycker du att det är som när jag bindlade med det, som är hjärtat i halsgropen. Då ska nog ranken vara ganska dålig. För det känns ju riktigt surt att paja. Alltså, när helst du kliver från Haaland så måste du vara beredd på att det kommer ett Haaland-hattrick. Och sitter det massor med bindlar där. Och så är liksom hela helgen total förstörd, total kvaddad. Och du kan inte stå och säga jag har varit naiv, jag såg det inte komma. Sorry, det funkar inte. Så att du måste hela tiden vara beredd på det utfallet. Men har man feeling för Rashford så, och känner sig liksom trygg i att jag kliver ifrån Haaland, då tycker jag egentligen inte att ranken spelar så stor roll. För då är man ju den typen av manager. Så att jag skulle säga att det handlar mer om det än om själva oro-ranken.
Jag skulle vilja skjuta in där när vi pratar Marcus Rashford. Att vi såg nu senast mot Brentford när United jagar. Att Ten Hag byter ut Marcus Rashford. Jag tycker det säger en hel del. Jag hade inte känt mig bekväm med att bindla Rashford. Hade jag bindlat någon United-tillgång hade det varit Bruno. Eller kanske Höjlund. Det finns ju också alternativ där i Garnacho och så som ändå liksom står där och knackar på att men om Rashford inte ska göra något då tar jag gärna chansen. Jag tror inte att Rashford får 90 minuter mot Sheffield United egentligen, oavsett om United leder eller ligger under. Så tror jag att om man spelar som Garnacho eller Diallo eller Pelestri eller någon som kommer komma in. Nej, jag hade inte gått mot Rashford oavsett rank. Pontus Gunnlycke kommer med en fråga som jag tänkte ta själv. Han skriver, om man lämnar Team Raheem, alltså Sterling, nu efter hans uppvisning, går man då till Diaby eller Bowen med 0,9 in the bank? Jag tar den eftersom jag hade både Diaby och Bowen med i mina rekar. Ni hade ju varsin utav dem, jag hade båda med på mina mittfältsrekar. Jag hade lockats av att gå mot Jared Bowen här. En spelare som jag tycker är snäppet mer spännande än Diaby. Kostar mer, men jag ser uppsidan där lite mer. Och jag tycker att man är helt rätt att lämna Raheem Sterling. Nu fick man de här pengarna, då tar man dem, tackar för sig och kliver vidare. Chelsea spelschema tycker jag är sådär. Stefan, Robert Jonsson då, han har dragit wildcard och undrar hur man gör med Saka. Han har sån just nu, planen att byta honom mot Saka i Game Week 10. Men det är ju det här med planerade byten. Ska han gå på Saka redan nu direkt i Game Week 9 då istället?
Alltså inte om vi inte får klara besked att den är 100% fit skulle jag säga. För att det är ju oerhört surt om han inte är det. Så lite tänker jag. Då får man nästan köra ett planerat byte i sånt fall och plocka sån för Fulham. Så hade jag tänkt.
Och får man från Arteta att det är late fitness test eller we will see eller någonting sånt där. Jag tänker att det ändå är en match mot Chelsea där Arteta inte kommer vilja ge superklara besked. Det kan lika gärna vara tvärtom, att han säger jo, men han kommer nog starta och så får han åka med bussen men är inte ens på bänken. Och så där, kan man lita på någonting? Är det då bättre att bara gå på sånt kanske?
Nej, det var ju massiva rökridåer här inför City-matchen om att han är ju in contention, och sen så var han inte ens med i landslaget efteråt, så att nej, det kommer nog inte komma ut så mycket liksom och gå på där.
Det blir väl medskicket till dig också där, Fredrik, att du får nog ställa in dig på att antingen få klara besked men som man inte riktigt kan lita på eller väldigt vaga liksom svar.
Så är det väl.
Får man ställa in sig då på hur man vill göra. Är det så att man sitter på wildcard så kanske det är så att du ändå har en bra första bänkspelare i det du presenterar, var det väl så fall som i så fall hade kommit in. Så får man välja, är det värt det för att inte ha ett planerat byte? Det värsta är ju att om man inte sitter på bänken ens, kan det vara så att han till och med kan vara borta nästa gameweek? Ja, skulle kunna vara fallet.
Det som kan hända är att det kommer läckta träningsbilder här torsdag, fredag. Och de säger kanske lite mer.
Ja, absolut. Fredrik, Andreas Beltran Lobos. Ja, han ställer två frågor, men den första: nämn en billig och lågägd spelare på varje position man bör satsa på i ett wildcard. Och du har ju nämnt en mittfältspelare där i Brighton.
Adingra.
Ja, det är mer lågägd spelare än så som ändå får ses som liksom en intressant pant. Det är väl svårt att hitta, va?
Ja, men jag hade förväntat mig lite så här motorsågen framifrån er, men den hörde jag aldrig dras igång, så då tolkar jag det som att det inte är helt uppåt väggarna. Så att, ja, nej, men Adingre, jag tycker även att Anthony Gordon med en TSP på 5,5% ska nämnas. Jag tycker att det finns potential i de 5,6 miljonerna. På backsidan, ja, men alltså en Tsimikas då, short time punt, 0,2% TSP. Mm. Ingen har ju honom.
Forwardsidan tycker jag att du helt kan skippa. Problemet är att det finns inte så många lågägda forwards. Ska du ner på de här procenten, men då är det ju liksom, ja, det är väl Jesus då, men då får du inte in att han är billig. Och jag är inte speciellt såld på Gabriel Jesus som ett FPL-alternativ faktiskt.
Nej, inte jag heller. Inte tillräckligt för att ha med honom liksom så. Men så det beror ju på liksom hur man ser det. En Cameron Archer är ju 8,3%, TSP 4,5 miljoner. Det är väl det närmsta det kommer, billig och lågakt. Mm.
Andra frågan han har är: när tycker ni man ska dra ett wildcard, nu eller i nästa gameweek? Och står man och väger mellan dem, då tycker jag att gameweek 10 är ett bättre alternativ. Vi har hört Fredrik argumentera för varför han drar det nu. Men som sagt, man får ju kolla vad man har för lagbygge. Jag tror att ganska många som sitter där och kollar på sitt bygge har ett bättre lag i Gameweek 9 än kanske till och med det wildcard man vill sätta upp. Och jag tror att det kommer dras betydligt fler wildcards i Gameweek 10 än vad det kommer göra i Gameweek 9. Sen vad som är rätt och fel, men... Ja, jag förordar Gameweek 10, men det är också oerhört lagberoende och individuellt. Då är det som till exempel att man hittar ett VC-lag som man känner så här, men det här är jag jäkligt nöjd med. Det är ju en sak som jag pratar om tidigare. Jag får liksom inte ihop ett wildcard-lag som jag blir riktigt, riktigt jävla nöjd med. Det gör att jag inte drar det alls. Men om man får ihop det och det är liksom precis på öret eller liksom där omkring, då kommer man behöva dra det, för att vi kommer fortsätta se de här prisförändringarna påverkas.
Så ska du säga det också, att jag tryckte av mitt VC och gjorde byten direkt. Mm. Så att hamnar jag på samma poäng som någon i slutet av säsongen, så kommer jag ju hamna efter den personen, för att jag har gjort förmodligen lite fler byten kanske. Mm. Men det liksom var ju värt det för att få in de här spelarna som jag visste skulle kunna gå upp i pris, bli av med spelare som var skadad. Sitter man och inte har bestämt sig nu, nej, men då är det lite sent påkommet att börja tjäna det här lagvärdet. Det är inte så många dagar kvar till deadline. Då ska det nog till ganska mycket skador för att det ska vara värt att trycka av det. Hade jag suttit och inte tryckt av det än, då hade det nog varit skadorna som hade gjort att jag i så fall tryckte av det. Men annars hade jag lika gärna kunnat vänta till 10:an. Så att lite sådär i senaste laget, att trycka av ett VC nu kan jag tycka, om man har suttit och tappat värde på spelarna. Då kanske man lika gärna kan sitta kvar och tappa någonting till och sen köpa sig en veckas info till. Och lite den där fixture swingen som kommer i Gameweek 10.
Mm. Stefan, en bra fråga till dig från Asada Maya. Är det för riskabelt att gå utan Sala i några omgångar till? Typ till omgång 11 sådär?
Det kan ju straffa en rejält, absolut. Men som jag var inne på i statistikavsnittet, så är han ju inte ljusår före andra bra alternativ på mitten. Så att det blir ju intressant att se vad som är rätt väg där. Jag skulle väl liksom, majoriteten som kikar på wildcard och så nu kommer ju ha Sala med. Så att det är ju liksom initierade människor som kommer ha honom, och sen får vi se om det är rätt väg eller inte, helt enkelt.
Yes, Fredrik Sixten Sigge Melkersson, han skriver att största frågan måste ju vara angående Haaland. Behålla eller hur ska man tänka i anfallet? Vi har ju pratat lite grann om det. Jag och Stefan i förra podden hade en helt separat punkt kring det här och båda var ganska säkra där. Och det, i ditt VC sa du att det har liksom aldrig riktigt varit alternativ, så jag gissar att du har en ganska fast ståndpunkt här.
Ja, och det, ja men, jo, men absolut, det har jag. Och det handlar ju mycket om liksom att det finns en sån sjuk potential i Haaland hela tiden. Och kliver du ifrån binden där, ja, men då blir du straffad när han gör sitt hattrick som kommer då och då. Det kan du kanske överleva. Liksom. Du får ändå 20 poäng när han tar 20 och någon annan får 40. Liksom. Ja, det kan man ju tugga i sig i värsta fall. Men sitta helt utan honom och han liksom börjar rada upp de här monsterskårorna som vi vet att han har i sig på ett annat sätt än vad egentligen någon annan spelare i ligan har. Då är det ju liksom, det är ju en season killer, alltså att han verkligen får det att liksom lossna. Plus, det är den ena delen. Och den andra delen är att kliver du utan honom, då har du spridit ut pengarna. Så det är ganska svårt att gå dit ens med två byten. Du kanske måste ju tre byten. Ja, då har du suttit där. Först har du liksom torskat 40 poäng och sen skulle du dra minus 8 för att få in honom. Fan, då är det inte så jävla kul längre. Då är man under mig liksom i overall rank. Och då ja, jag vet inte. Det känns onödigt för min del. Jag tycker att det, för egen del, att kliva ifrån Haaland-binden, absolut. Det kan vara liksom att spajsa till det lite. Men det blir nästan självspjäkning att gå utan. I alla fall risk för känslan.
Kul att du nämner minus 8 i den här frågan när vi pratar Haaland. För bästa svaret på Sixtens fråga här egentligen, det är att svara med en fråga. Vi har en lyssnare och manager som heter Jon Dahlström som har en riktigt fin ranking på 19K. Han drog wildcard förra rundan och valde att gå utan Haaland. Och här kommer frågan då. Ska man krypa till korset och ta en minus 8 för att få tillbaka Haaland? Och den här frågan kommer då alltså efter att Haaland blankar i Game Week 8. Och så kommer jag med förslaget, då gör jag Trippier till Sofal, jag gör Son till Neto och så gör jag Darwin till Haaland. Och John, så här, jag tror du får lite stå i ett kast nu. Dels byter du ut tre bra spelare, förvisso Darwin då som kan vara lite tveksam den här veckan, men annars en bra spelare att sitta på. Sen Trippier och Son är också väldigt fina spelare som du sitter på. Och minus 8, då har du ju bara gjort ett riktigt uselt beslut att plocka ut Haaland. Nu får man lite stå det kastet och så kanske du vill dra in honom. Ja, men då får du börja spara ihop pengar. Jag tycker en minus 8 en vecka efter sitt VC för att få tillbaka en Haaland som precis har blankat. Det känns sådär, va?
Ja, nej, det känns verkligen ingen vidare.
Men som sagt, en overall rank på 19K, se till att bevaka den. Och sen får du ju som sagt bara hoppa över och se sitt matcher. Och hoppas på att Haaland fortsätter blanka. Och framförallt att dina, det behöver inte vara att han blankar som sagt. Det gäller att dina kaptener trumfar Haaland. Eller i alla fall gör det bra. Och som sagt, det här utspridda värdet du har i ditt lag. Att de spelarna också levererar bättre än budgetvarianterna som folk tvingas gå till om man ska trycka in alla de här premiumspelarna. Martin Berg då, Stefan. Sterling och Estupinian ska ut, Salah ska in, men tillsammans med vem? Det står mellan en short punt på Semikas eller en mer säker gubbe i Gabriel. Eller har ni någon annan back för max 4,9 som ni hade gått för? Har redan Udogi, Cash och Botman?
Nej, men jag gillar ju Tsimikas. Lite beroende på vad som sägs om Robertson. Men får man 3-4 matcher från honom så tycker jag att det är bra. Fördelen är ju att man kan spela honom vecka in, vecka ut. Det kanske inte hade varit lika roligt att göra med Gabriel med tanke på Chelsea borta, Newcastle borta. Så jag gillar nog Tsimikas bättre där. Men som man är inne på, Gabriel är väl en bättre long term lösning på det hela.
Yes, vi ska avsluta med två sådana här FBL-duos, snabba frågor. Fredrik, om vi börjar med dig. Daniel Johansson undrar, duon Bowen Höjlund versus Saka Alvarez.
Då är jag team Saka Alvarez.
Det är tråkvalet skulle jag säga. Ja. Och det hade nog jag också svarat eftersom jag är en sån människa. Jag tycker ju Bowen Höjlund lockar ju lite grann. Det är ju ändå roliga gubbar att gå på. Men ja, det är lurigt. Sen så just för Game Week 9 är det ju lite så här att ja, med Alvarez som har varit i Brasilien kommer tillbaka sent. Saka som är gulflaggad. Ja, men på sikt tror jag ändå Saka Alvarez är finare. Vad säger du, Stefan?
Ja, nej, på sikt är det ingen snack. Det är väl frågan om hur liksom mycket bekymmer det sätter en potentiellt sett i Game Week 9.
Stefan, en annan då som fråga. Christian Tiveskog undrar vilken duo föredrar ni? Saka och Ferguson eller Mitoma och Jesus?
Saka Ferguson.
Jag är också inne på det. Fredrik, vad säger du? Du har ändå varit där och fingrat lite på Jesus, men även Ferguson nämnde du.
Nej, men jag tycker nog, jag har väl ändå landat i att Saka är en bättre Arsenal-tillgång. Det finns åtminstone en chans på straffar och han är väl den bästa spelaren. Jag var inte riktigt övertygad, jag hade en liten dipp i mitt förhållande till Bukayo Saka under förra säsongen. Men har återuppbyggt liksom den här relationen eller vad man ska kalla det för. Så att jag har ändå liksom börjat gilla honom lite mer som spelare och som FPL-tillgång. Så att jag landar nog i Saka-båten där också.
Yes, och med det så har vi tagit oss igenom avsnitt 242. Stort tack till alla er som har lyssnat och lycka till inför Game Week 9. Och ja, i sådana här tider så vill jag också bara skicka ut ett stort ta hand om er där ute. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra, hej!
Ha det bra!
Ha det gott, ciao!
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.